arresteringsorder som utfärdats mot Vladimir Putin från den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Och hur troligt är det att den verkställs? Veckans avsnitt av magasinet om Ukraina-kriget och de krigsbrott som den ryske presidenten står anklagad för. Och med mig för att diskutera det så har jag Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Välkommen till magasinet.
Tack.
Om vi börjar med det här definitionen då av ett krigsbrott. Hur skulle du definiera det så att lyssnarna förstår lite vad det handlar om?
Ja, alltså det innebär att de allvarliga brott som kan begås även under fredstid, om det händer under krig, då blir det krigsförbrytelser. Det handlar också, eller huvudsakligen, av brott mot de regler som gäller specifikt under kriget, under ett krig. Och därmed tänker jag både vad gäller vilka metoder man använder, hur man använder vapen, hur man behandlar fångar, krigsfångar, vilken typ av vapen man använder, hur man behandlar civilbefolkningen, hur man väljer mål, militärt mål och så vidare. Så om man alltså bryter mot de regler som redan finns och måste observeras, måste respekteras av alla parter i ett krig, om någon bryter mot dessa regler, då har man begått ett krigsförbrytelse.
Men man kan ju tänka då att i ett krig så människor dödas och skadas hela tiden. Alltså vad går gränsen mellan vanligt krig och ett krigsbrott?
Alltså det finns ingenting som egentligen kan betraktas som vanligt krig. För att när det är krig, då gäller det krigets lagar. Alltså parterna måste alltid, som sagt, respektera krigets lagar. Och de är sedvanerätt. Det innebär att alla stater, alla medlemmar i FN har en skyldighet att beakta dem under alla typer av krigsföring. Så om någon dödar en soldat under krigsföring, då är det i princip okej, det ingår i reglerna. Men om man avsiktligt dödar en civil person eller torterar soldater innan man dödar dem, då är det krigsförbrytelse.
Just det. Och om vi tittar då på den här arresteringsorden mot Putin nu, vad skulle du säga att den innebär?
Ja, alltså om jag ska svara direkt på den här frågan, eftersom man kan alltså berätta lite av bakgrunden till
just
den här
orden. Precis, vi kanske ska berätta lite den här krigsdomstolen, vad det är för något och hur man går tillväga när man åtalar för krigsbrott.
Just det. Alltså den här domstolen som har sitt säte i staden Haag i Nederländerna, alltså internationella brottmålsdomstolen, inrättades 1998 genom en överenskommelse mellan ett stort antal stater. Det började sitt arbete 2002, 1 juli 2002, och dess uppgift är att lagföra de mest allvarliga brott som begås var som helst i världen. Det här är en världsdomstol när det gäller lagföring av brottslingar.
Men brottslingar i krig då alltså?
Bland annat krigsförbrytelser.
Men det kan vara andra saker också.
Ja, alltså det är själva stadgan för den här domstolen innehåller bestämmelser enligt vilka det finns tre eller fyra kategorier av brott som domstolen kan lagföra. Den första är brott mot mänskligheten, och det är brott som kan huvudsakligen förekomma under fredstid. Till exempel om i ett land där regeringen bestämmer att förfölja en viss minoritet, att döda dem, att tortera dem, det är brott mot mänskligheten. Tortyr är ett bra exempel av sådant. Men för att vara ett internationellt brott måste det vara systematiskt, utbredd, och det måste finnas alltså uppsåt. Alltså regeringen bestämmer uppsåtligen att tortera en viss grupp av folk till exempel. Då blir det klart brott mot mänskligheten. Det här är första gruppen. Den har vi andra gruppen, krigsförbrytelser. Och krigsförbrytelser är, som jag nämnde tidigare, det handlar om brott som förekommer, som begås under krig. Och i regel förekommer av båda parterna. Det är inte alltid det som har börjat kriget. Tyvärr är det så att båda parterna begår brott. Sen har vi brottet aggression, som har också en definition, en särskild definition, och det innebär att när en stat utan anledning, utan att ha fått tillstånd från FN, utan att det finns grund för sin handling, bestämmer att använda våld, militär våld mot en annan stat, initierar så att säga attacken, som är nu fallet mellan Ryssland och Ukraina. Och det själva beslutet att gå in, att använda våld, det är aggression. Och det här är också ett internationellt brott, och alltså domstolen har behörighet att behandla. Och det fjärde brottet, internationella brottet, är folkmord, som innebär också att staten bestämmer att inte bara förfölja utan utrona ett folkgrupp. Det kan vara etniska grupper eller religiösa grupper, som var fallet till exempel i Sudan, i Darfur, mot afrikanska medborgare i Sudan. Så för dessa fyra brott har domstolen jurisdiktion. Men för att kunna utöva sin jurisdiktion måste på något sätt domstolens jurisdiktion triggas på något sätt. Och det är antingen en stat som är part till domstolen. Och idag har vi bara 123 länder som har anslutit sig till den här domstolen. Det är 70 stater som inte är medlemmar, parter. Bland annat USA, Ryssland, Kina, alltså Indien, stora länder ändå. Viktiga länder som har avstått från att ansluta sig till domstolen. Men en stat som är ansluten till domstolen, det är första möjligheten, kan anmäla ett brott till domstolen, och därmed domstolen börjar utreda ärendet. Det här är ett sätt. Ett annat sätt är att säkerhetsrådet bestämmer att hänskjuta ett ärende till en situation till domstolen. Och i så fall behöver inte det land som är anklagad, eller den person som är anklagad, kommer från ett land som är part till domstolen. Det räcker att säkerhetsrådet bestämmer, då har domstolen jurisdiktion. Och det tredje också, det finns ett annat...
Alltså FN säkerhetsråd.
FN säkerhetsråd. En annan möjlighet är att en stat kan tillfälligt bestämmer att erkänna domstolens jurisdiktion vad gäller en viss typ av brott inom sitt eget territorium för en viss period av tid. Och det var vad Ukraina gjorde faktiskt. Varken Ukraina eller Ryssland är parter till domstolen. Men efter att Ryssland ockuperade Krim och annekterade Krim 2014, då beslutade Ukraina att använda sig av den här möjligheten och genom en förklaring anslöt sig till domstolen tillfälligt först för alla brott som begås inom Ukrainas territorium. Därmed domstolen fick en möjlighet att lagföra. Och sen 2015 utvidgade Ukrainas den här möjligheten permanent, eller i vart fall till tills vidare. Så det betyder att alla brott som begås i Ukraina nu kommer under domstolens jurisdiktion. Och den här orden som har utfärdats mot Putin är också på den grunden.
Just det, för det skedde i mars. Det är ändå, det var ändå ett tag efter att kriget hade satt igång.
Ja, det gjorde det. Men
Vad beror det på?
Alltså det berodde på att när Ryssland invaderade Ukraina, då började ICCs åklagare, som är en viktig och mäktig person, han började direkt med ett team av åklagare och medarbetare att samla material och bevis och vittnesmål om alla brott som begicks i Ukraina. Men det tar tid att man dokumenterar och hitta alltså riktigt grund för sin sak. Och sen en annan sak är att det räcker inte att åklagaren själv kommer till slutsatsen att den här personen är misstänkt för ett allvarligt brott, krigsförbrytelse, utan det måste alltid, åklagaren har en skyldighet i det här fallet, att vända sig till en förundersökningskammare av domstolen som består av tre domare. De måste behandla den här ansökan från åklagaren och komma till slutsatsen att ja, grunden är där, och ger honom tillstånd att gå vidare med sin undersökning. Så allt detta tog sin tid, och dessutom måste jag erkänna att vi som folkrättsjurister diskuterade hela tiden sedan kriget började, hur kunde man ställa Putin inför rätta för brottet aggression, inte någonting annat. Men vad som hände var att den här arrestorden gäller inte aggression, eftersom domstolen, alltså tyvärr på grund av vissa tekniska begränsningar som finns där, kan själv inte lagföra Putin för aggression. Aggression är ett undantag i ICC, och det undantaget är följande, att bara för aggression måste den person som är anklagad vara medborgare i ett land som är part till domstolen. Mm. Som är medborgare i en stat som är part i domstolen. Och i det här fallet vet vi att Ryssland inte är part i domstolen. Så ICC kan inte göra det. Däremot finns möjlighet, och det är det som Ukraina har skapat, att domstolen lagför en misstänkt rysk befälhavare, ledare, soldat för krigsförbrytelse, för brott mot mänskligheten, alltså andra typer av brott, men inte aggression. Och den här arrestorden också gäller alltså ett brott vad gäller bortföring av barn, ukrainska barn till Ryssland, som är som betraktas som ett krigsförbrytelse. Och det är inte bara Putin, utan en medarbetare till honom som arbetar under honom faktiskt i själva presidentens kontor. Och det är därför åklagaren har beslutat, och även förundersökningskammare har godkänt undersökningen.
Men man tycker då ändå att man kan knyta Putin till det här, att det har kommit beslut från Putin om att man ska göra
alltså,
på det här sättet?
Alltså anledningen, jag var själv väldigt tveksam tidigare om man kunde ställa honom inför rätta för krigsförbrytelse. För att om man tittar på praxis hos andra internationella brottmålsdomstolar och tribunaler, då ser man att vad gäller krigsförbrytelse måste man verkligen bevisa direkt samband mellan personen och brottet. Med andra ord, det kan vara en befälhavare som är på plats och ser, ger en order att göra si och så. Och oftast det inte är fallet med en ledare, alltså det är ledare sitter någon annanstans. Så vi tänkte som folkrättsjurister att om han ska ställa sin förrätta, då blir det bara för aggressionsbrottet, eftersom det var han som bestämde, fattade beslutet. Så det kom som en slags överraskning för min del när åklagaren beslutade, men det berodde på också att den här kvinnan som är barnombudsman i ryska barnombudsmannen och administrerar själva bortförandet av dessa barn till Ryssland. Hon är direkt under Putins så att säga, styre och rapporterar till honom personligen. Så det var därför menade åklagaren att man kan säga att Putin var väl medveten och kanske godkände alla dessa också.
Hur ser du på det nu då, när du har tittat igenom som folkrättsjurist? Tycker du att det håller så att säga?
Ja, argumentet kan hålla, men sen är det en annan sak om den här arresteringsorden i verkligheten leder till att han blir arresterad i framtiden. Och det är ett stort frågetecken faktiskt. Det vet vi inte, för att om man jämför med tidigare fall, vi hade ett tidigare fall när det gäller en statschef, och det var Omar al-Bashir, Sudans president, som också fick en arresteringsorder och av domstolen ICC. Men han började resa runt i olika alltså diverse stater, både i Afrika och i Asien, och till länder som var parter till ICC och hade en skyldighet att arrestera honom på plats och lämna honom till Haag. Men det gjorde de inte. Alltså de struntade i den här orden, och det blev varje gång en juridisk diskussion hur pass bindande är dessa order och vad kan man göra med de stater som struntar i att följa orden. Men det finns naturligtvis en stor skillnad mellan dessa två fall, mellan Omar al-Bashir och Putin, och skillnaden är att i fallet Omar al-Bashir var det säkerhetsrådet som hade överfört ärendet eller hänskjutit ärendet till domstolen. Så domstolen verkligen hade en stark grund att utfärda orden. Vad gäller Putin är det inte så, utan det är åklagaren själv, ICCs åklagare, som har samlat material och har utfärdat orden. Och det gör att det blir till och med, måste jag säga, svagare jämfört med fallet Omar al-Bashir. Varför? Anledningen är att, och det är många som har verkligen, många folkrättsjurister som har påpekat att domstolen kanske till och med saknar möjlighet att utfärda en sån order. Och anledningen är att i själva stadgan, ICC-stadgan, artikel 98, det står att ledare av tredje stater, alltså stater som inte är anslutna till ICC, fortsätter att åtnjuta immunitet, statsimmunitet enligt folkrätten. Med andra ord, stadgan själv säger att domstolen saknar jurisdiktion att utfärda och arrestera och ställa dem inför rätta. Domstolen har försökt att komma med en motivering och argument, men som sagt, det har diskuterats livligt och det är lite omdiskuterad, minst sagt.
Men blir det så då, alltså, om man då som land bara väljer att inte skriva under och vara med i ICC, då kommer man undan rättvisan?
Ja, alltså det var vad som händer är att dessa två fall, både Omar al-Bashir och nu den här, har visat en sak, att ibland blir det väldigt svårt att komma över politiken. Till exempel när Omar al-Bashir reste till Sydafrika, det första landet, och det är stor makt i Afrika, och man trodde att han kommer att arresteras, men det gjordes inte, och man resonerade juridiskt också i alla dessa länder. De hänvisade till sina egna nationella lagar, till internationell sedvanerätt, till frågan om att alla statschefer har statsimmunitet oavsett vad de gör så länge de sitter i den tjänst som de har. Och därmed de följde inte regeln. Jag kan tänka mig att det blir ungefär samma sak den här gången. Nu är det meningen att Putin ska resa till Sydafrika i augusti i år. Och redan nu har man börjat diskutera om Sydafrika kommer att ge honom garantier att han inte arresteras där eller inte, och hur man löser det här trots det tryck som finns på Sydafrika att verkställa den här ordern.
Men kan man vara medlem i ICC och ändå göra så här då? Det verkar som det.
Tydligen. Mm. Och som sagt, precis som folkrättsjurister, dessa länder som inte arresterade honom menade att domstolen hade agerat kanske vad vi ser ultravires, och det betyder utöver den jurisdiktion och makt som man har. Man har fattat ett beslut för vilken man inte har varit behörig att besluta. Alltså det, eftersom det står tydligt i själva stadgan, artikel 98, att ledare av andra länder som inte är anslutna till domstolen inte kan arresteras eller inte kan komma under domstolens jurisdiktion.
Just det. Och det samma gäller i USA. De har inte velat skriva under det här.
Ja, det är precis. Det är samma sak när det gäller USAs ledare, absolut. Mm,
mm. För USA, vad jag förstår, de har ställt sig bakom den här arresteringsorden, men samtidigt har man då hållit avstånd från domstolen och man har valt att inte ansluta sig till den. Hur skulle du beskriva, har USA någon roll i det här som händer nu, och i så fall vilken?
Ja, alltså det är inte första gången, det är inte enda sak som USA... Det är inte det enda som är enda gången som USA agerar på olika sätt vid olika situationer. Alltså USA själv är anklagat för krigsförbrytelse i Afghanistan, och åklagaren håller på att utreda ärendet fortfarande. Men just av den anledningen beslutade president Trump att införa sanktioner, inte bara mot själva ICC utan mot varje individ, domare som sitter där. Alltså inte bara att inte hjälpa domstolen utan motverka domstolen. Men nu helt plötsligt har ICC blivit en välfungerande institution och man applåderar för vad de har gjort. Så de tänker naturligtvis på mer politisk än juridisk.
Det har blivit annorlunda nu ändå, att USA är mer, under Biden är mer positivt anställda även om de inte vill skriva under.
Ja, alltså USA naturligtvis under Biden har blivit normal som ett normalt land, men det är inte bara Biden, även tidigare om man tittar på president Clinton. Mm. De skrev under ICC-stadgan, de ville vara med. Men George Bush, en av de första åtgärder som han vidtog var att ta tillbaka USAs underskrift från ICC.
Hade han kunnat bli anklagad för, eller åtalad för aggression annars för Irakkriget?
Ja, det var innan dess, innan kriget i Irak.
Fortfarande hade varit med då?
Ja. Det är klart att då var det möjligt att göra det. Men rent allmänt USA är väldigt, väldigt försiktigt att ansluta sig till internationella konventioner och binda sina händer. De vill ha frihet att agera olika vid olika scenarier.
Om vi tittar annars då på kriget i Ukraina, det pågår för fullt. Vad vet man när det gäller krigsbrott? Vad som har utförts där på båda sidor?
Ja, alltså det är kanske hittills... det krig som har bäst dokumenterats av olika skäl. Det är inte bara olika internationella grupper av som arbetar för mänskliga rättigheter, journalister och annat. De verkligen bevakar allt som händer i Ukraina. Och det har som sagt dokumenterats att dagligen begås krigsförbrytelser i Ukraina. Det mesta utan tvekan från Rysslands sida. Det utan tvekan, men det finns också rapporter om Ukraina, inte minst den kända rapporten som Amnesty International publicerade i augusti förra året. Så det förekommer naturligtvis, och det är så oundvikligt som jag nämnde tidigare att när det är krig, det förekommer tyvärr krigsförbrytelser från båda sidorna, men som i det här fallet är utan tvekan Ryssland som är huvudansvarig för de flesta brott som har begåtts.
Går det att säga, jag tänker du pratar om den här kidnappningen av barnen då, de ukrainska barnen, men vad är det annars? Är det några är det riktigt anmärkningsvärt? Klart alla krigsbrott är anmärkningsvärda, ja. Men är det något särskilt som man kan peka ut här som har skett och som har varit systematiskt under det här kriget?
Ja, alltså det vad som är systematiskt är att man inte skiljer mellan civilbefolkningen och militära mål. De struntar i princip fullständigt i att inte skjuta mot civilbefolkningen, civila mål, skolor, sjukhus, teater, museer och så vidare. Och det har som sagt nästan varje dag läser man om att nya brott som man har upptäckt på olika ställen där ryssarna har varit och har varit och lämnat bevis på tortyr och annat som har begåtts.
Mm. Om vi tittar lite på den här arresteringsorden då, påverkar den Putin och den ryska krigföringen på något sätt?
Ja, alltså det gör det definitivt. Jag menar att Ryssland är naturligtvis en stor makt och har också, och det får vi inte glömma, de har många länder på sin sida. Afrikanska länder, i Asien, det finns en hel del länder som anser att det här är egentligen ett krig mellan USA och Ryssland. Och inte bara de länder, även i USA finns rätt många ansedda bedömare som menar att det har blivit ett krig mellan USA och Ryssland. Och det är därför de afrikanska länder, många av de asiatiska länder, även latinamerikanska länder, de köper inte helt enkelt allt som de hör och ser lika lätt som vi gör i Europa. Kanske vi har anledning av historiska skäl att förstå faran och risken med ryska attacken mot Ukraina och vad de är kapabla av att göra. Men så är det inte i många andra länder, och det är det som hjälper Ryssland att fortsätta med sin propaganda att de är inte egentligen aggressör. Det handlar inte om en aggressör, utan de är själva offer för USAs attack eller USAs krigsföring. Men oavsett det här menar jag att Putin kanske i fortsättningen lite lättare välja att resa till länder där han är 100% säker att han inte blir arresterad. Däremot jag kan tänka mig att det skulle vara väldigt riskabelt för honom att resa till ett europeiskt land som är part till ICC-stadgan. I Europa följer vi folkrätten. Skriver vi under ett avtal, vi följer det oavsett. Så jag tror inte att han kan få någon som helst garanti från Sverige eller Frankrike eller Tyskland att om han kommer hit, då struntar vi i arresteringsorder. Det gör vi inte. Så det är därför menar jag att arresteringsorders konsekvens är att hans möjlighet och frihet att röra sig som tidigare har blivit och begränsad och förbli så.
Men det kommer inte, det påverkar inte, har inte påverkat kriget på marken eller alltså den på något sätt?
Det man... tror jag inte. Det tror jag inte. Inte ens påverkar hans ställning i, hemma heller. De ser allt dessa som propaganda från västvärlden och alla är dumma mot oss och de krigar mot oss. Det är inte vi som har börjat kriget. Det är vår rätt. Alltså det är hur många, kanske inte alla, ser på det.
Och då menar man inte att det är vår rätt därför att vi håller på att bli omringade av NATO och sådana diskussioner?
Det finns säkert många intressanta argument, politiska argument de kan ha och de har fört. Just det här utvidgningen av NATO, att alla länder runt omkring Ryssland måste bli NATO-medlemmar. Alltså de anser att de är hotade av den här utvidgningen. Kanske det är så. Politiskt har de rätt ur det perspektivet. Men det är inget argument att man ändå bestämmer att invadera en annan stat, en medlem i FN, ett land med 30 miljoner människor som vill vara självständig och i fred. Och det är meningen med varje självständig stat att själv bestämma hur man vill ha den. Om man vill vara medlem i en internationell organisation, ha diplomatiska relationer med en annan stat eller inte. Ryssland kan inte bestämma helt enkelt.
Vad tror du då? Kommer Putin att åka till Sydafrika här på det här mötet nu i sommar och kommer den att bli gripen då?
Ja, alltså det är väldigt svårt egentligen att förutse. Jag har sett några kollegor utomlands som har gjort mycket intressanta juridiska analyser av sydafrikanska lagar. Eftersom Sydafrika har ändrat sina lagar efter Al-Bashirs ärende. Det ärendet gick upp till deras högsta domstol och det har lett till vissa ändringar. Och nu har man gjort analyser om gällande lagar där för att se hur Sydafrika kan komma runt det här problemet. Att både ha Putin där, inte arrestera honom och inte bryta mot ICCs stadgan. Något som verkar vara nästintill omöjligt ur mitt perspektiv.
Vi får se alltså hur det blir. Ja. Ja. Tack så mycket, Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i magasinet.
Tack.